Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Innan vi drar igång med programmet så ska vi berätta att vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och vi har också en rolig nyhet att berätta. Det är nämligen så att Viaplay är tillbaka hos Telia igen i Alkemo.
Så nu kan du verkligen streama alla sporter, matcher och ligger på samma ställe. Och den här fantastiska tjänsten vi pratar om är såklart Telia Play. I appen kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja. Och förutom alla sportsändningar så kan du såklart se alla filmer, serier som finns hos Viaplay, C More och Telia. Och dessutom, du kan lägga till tjänsten HBO Max utan extra kostnad. Det är bland annat den fantastiska serien White Lotus säsong 2 streamas för tillfället.
Mm, den är grym. Nu kan du som sagt samla allt innehåll från Viaplay, C More och Telia på ett ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery Plus. Och priset då? Bara 699 kronor i månaden. Oslagbart.
Verkligen. Vi säger tack till Telia som är med och möjliggör detta program.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Det är onsdag den 21 december. Det är Fotbollsmorgon nummer 102. Och jag, Axel Insulander, sitter här med tre stycken fina människor. Jag tänkte börja med dig, Per Frykeband.
Den finaste.
Den finaste, ja. Precis. Jag sa det innan, jag tror inte vi har suttit i studion tillsammans.
Nej, vi har nog inte gjort det.
Jag blev osäker.
Nej, det känns som att jag avverkat liksom, alla andra förutom du. Du är liksom min sista boss.
Ja, precis. Det. Så är det.
Vi får se.
Ja, men jag brukar ju titta där, du och David. Han är på det ofta. Det känns som att ni pratar geografi typ 70% av tiden.
Ja,
och landskap.
Ja, vi har inte så mycket annat att prata om. Så det blir det. Blir det. Och jag får blotta mina okunskaper där. Men som är bättre, jag är liksom i alla fall påläst nu ifall du skulle komma med någonting.
Ja, men det är bra.
Jag kan allt om där du är ifrån.
Ah, okay, ja, okej, det är så. Ja. Det är ju bara att,
ja, exakt. Jag behöver inte läsa på så mycket.
Hoppa tofferkast därifrån. Ja, men du håller på Tottenham.
Det gör jag. Det gör jag.
Är du optimistisk inför återstarten?
Nej, alltså det är så svårt att ställa om till liksom klubblagsmode. Ja. Lite grann. Man har glömt extremt mycket. Alltså nu är det bara att kolla tabellen. Jag är liksom, fan, Chelsea är nio och liksom så här, jag har glömt allting. Liksom, fan, Wolves är ny tränare. Så, det är svårt att veta riktigt hur det kommer gå. Men vi har ju, det är ett VM som inte har varit så dåligt för Tottenham. Ett VM som kanske har varit, det är väl inte någon av toppklubbarna som har haft det så jättedåligt. Förutom kanske Arsenal som har drabbats lite grann. Så det kan man i alla fall. Det hatar man inte.
Nej. Det förstår jag. Fabian Ahlstrand, hur mår du?
Mycket bra. Mycket bra.
Presentation av dig känns överflödig. Men du håller på Djurgården.
Du har försökt be mig att presentera dig. Nej, det är 27 år.
Precis.
Bara vill landa dig.
Och just nu, klubblös.
Ja. Men jag har bara
jagar ny klubb strax under Allsvenskan, strax under Superettan.
Precis. Jag vet inte hur mycket jag jagar, men
det är spännande att följa. Ja.
Men nu till våran gäst, Jakob Ortmark, välkommen till Fotbollsmorgon.
Stort tack. Tack.
Ni två känner varandra lite sen tidigare, har jag förstått.
Vi är ju barnsvänner. Ja. Ja.
Med många fotbollstimmar framförallt tillsammans. Ja. Mycket bråk. Ja.
Alltid.
Väldigt mycket bra. Back in the days.
Kanske inte mellan oss två, men mellan andra.
Ja, nej, men vi är ju uppväxta tillsammans. Ja. Och ja, framförallt så har vi spelat extremt mycket fotboll tillsammans.
Och nu pratar vi Stocksund klubbmässigt, eller?
Nej, vi spelar väl snackar vi privat.
Spontant.
Ja, vi var ett gäng som latchade egentligen varenda lediga tid vi hade. Mm. Och det var ju på blodigt allvar.
Var var det någonstans då i Stockholm?
Ja. Stockhagens IP.
Ja. Där, och det är där Stocksund spelar.
Ja. Ja, just det. Det är fina...
Fina Stockhagen.
Ja.
Men det finns IFK Stocksund och Stocksunds IF.
Ja, nej, men det där är ju... IFK Stocksund är ju en ny klubb som grundades 2000... Kan det ha varit 2007?
Någonting. Är det så långt bak?
Ja, jag tror det. För att Ortmark gick ju till BP i tidig ålder. Och då ville väl de starta en ny klubb, en lite elitsatsande klubb för att behålla talangerna från området.
Det var katalysator. Kanske Linde var ju, han var ju, jag tror han kom fram och knuffade Mattias Eller, tränaren då som jag hade i BP på Falkenberg-turnering SM efter jag hade gått dit. Det var lite tjafsigt.
Vem sa du gjorde det?
Karsten. Han grundade... Det är way back, så det är lugnt att spela.
Han nu grundade den klubben, IFK Stocksund. Som bland annat hade ett väldigt framgångsrikt lag, pojkar 0-0, som gick och vann Gotia. Utan att släppa in ett mål, där bland annat Samuel Brolin spelade.
Okay. Gjorde det? Okej.
Men din moderklubb, Jakob, är Stocksunds IF, innan du gick till BP sen.
Med gula... dräkterna och lite mer känsla i.
Alltså en stor hockeysektion i Stocksunds IF faktiskt. Monstret har ju det som moderklubb, tror jag.
Gustafsson.
Sen har vi ju Mattias Janmark, spelare.
Vejdemo.
Ja, Lukas Vejdemo. Så det är många, många talangfulla hockeyspelare.
Vem var mest talangfull av er när ni spelade?
Går inte att jämföra. Nej, det går inte att jämföra. Jakob är en av de, alltså seriöst, en av de största fotbollsslagarna jag stött på. Faktiskt. Jag kommer ihåg när Jakob var, när du gick i förskoleklass, alltså det gick ju inte att ta bollen av honom. Jakob har alltid varit ett bollgeni.
Förskoleklass gick inte att ta bollen. Ändå då är man bra.
Ja, helt omöjligt. Men du får ju tänka på så här, när vi, när, alltså, det är ändå 2 år skillnad med oss. Och när vi började spela på mycket tillsammans, då var väl du en kanske 10 och vi var 12.
Ja, för då gör ju de 2 år ganska mycket.
Det gör ganska mycket. Mm. Men Jakob var ju så pass bra så att han var ju ändå en av, alltså, var ju ändå typ bättre. Men det är klart, jag har ändå en liten procentdel i Jakobs framgång. Det har
Nej, men man tittar tillbaka på de där tiderna med värme. Det var riktigt fint.
Hur minns du Fabbe då?
Nej, men alltid... vi spelade ju mycket så här, 2-2 mot 1 mål med en keeper. Och då... alltså, Fabbe var ju absolut en av de bästa där. Alltså spik.
Jag hittade mina vägar att vinna.
Alltid så, men också väldigt äcklig alltid från tidig ålder. Liksom fusk och lite sådär. Och du är där, bråk där i stan.
Det var lite en argentinare där.
Ja, det är en De Paul alltså, lite.
Men hur var du som fotbollsspelare?
Ja, bedrövlig.
Eller spelar du fotboll idag?
Nej, inte idag. Alltså jag kom till liksom från 6-nivå. Liksom. Men jag är från Karlstad, då får man bara spela hockey. Liksom. Så det var jag som, det var, det var bäst. Hade man ju monstret att se upp till.
Ja.
Jag slutade cykel.
Spelade du i Färjestad?
Ja.
Var du hockeytalang då?
Alltså, alla som spelar hockey är ju pragmatik hockeytalanger. För det finns ju inte en så himla stor pool. Alltså, bara du lirar när du är liksom 16-17 så är du liksom lite på kartan för att bli draftad.
Så är det stor sannolikhet att du kan bli proffs.
Exakt.
Det var den vägen man borde
gå. Så enligt så här, den matematiken, så ja, en extremt stor talang.
Förstår du, en annan spelare som spelat i Färjestad, som heter han, Zdeno Jara. Kan han kunna vara jag? Han är också typ 205 eller
något. Ja, jäklar. Jag kommer ihåg när han... jag började jobba som sportreporter på Nya Värmlandstidningen då under lockout-säsongen 2005.
Ja, precis.
Det var mäktiga tider. Han var en snäll människa. Och så var Sheldon Surrey, som var ganska mycket motsatsen. Alltså en extrem playboy.
Ja, just det.
Han hade ju fick ju sin lägenhet av klubben. Det var diverse besök i den lägenheten.
Okej. Ja, det var otroligt. Det var lockout-säsongen faktiskt.
Verkligen.
Men, vet inte hur tydlig jag var, Jakob, men för alla som inte har koll på det, så du spelar fotboll i IFK Norrköping, mittfältare.
Ja.
Och då har vi vägen då Stocksund, BP, Gävle, Degerfors, Sirius och idag Peking.
Ja.
Det känns som att du liksom, de här senaste åren, jag hade inte asbra koll på det när det är Degerfors-tiden och sådär, även om jag vet att Fabbe har haft koll på det hela tiden eftersom ni känner varandra också. Men det känns som att i Sirius... där var det som att där hände det någonting. Alltså, hur skulle du beskriva din utveckling de senaste åren?
Alltså, jag tror att Sirius hände någonting just för att det var i Allsvenskan och mer ögon är på Allsvenskan, och då var det lätt så. Och Bäckström gav mig förtroendet direkt egentligen. Mm. Och jag menar, året innan 2020 på bänken hela året, så egentligen så aldrig tränat så mycket som jag gjorde då.
Okay.
Och liksom, jag la en grund där och liksom all den här revanschlusten och liksom, och det bara squeezades ut 2021 med Sirius. Det är min känsla i alla fall.
Mm.
Så egentligen det året var väl liksom frukten av ett jävla hassel liksom i jävla utlåning och sen Degen i 2 år. Och, så det, jag var inte förvånad över den utvecklingen, för jag la verkligen ett stenhårt jobb året innan. Men också bara Ola Andersson liksom, och Bäckström då gav mig galet mycket, hur säger man, push och självförtroende.
Liksom.
Och då, som alla fotbollsspelare vet, då är det enkelt, men då är det enkelt att prestera.
Mm. Vad innebar det här jobbet som du la ner? Liksom, tränade du mycket mer än alla dina lagkamrater?
Ja, men i och med att jag inte spelade matcher så fick jag liksom hoppa in kanske sista 10, gå till gymmet efter matchen, morgonen efter träna med bänken och unga spelarna. Och liksom smålagsspelet där så körde jag med vänsterfoten mot dem för att liksom träna den, och men på ett ödmjukt sätt. men om det finns ett ödmjukt sätt att säga det, det finns inte. Men på riktigt. Alltså, och sen för liksom, jag jobbar mycket med Sebastian Pisano, som ni kanske vet. Och liksom en köttbit i frukost då med cashewnötter i pannan liksom för att bygga fysik, och det var där man...
Kan du utveckla vem han är då, som Pisano?
Han är en fystränare framförallt, men också en alltiallo som är fantastisk på alla sätt. Och han jobbar med Wii Sport, agenturen jag jobbar med.
Okay.
Så han är egentligen min... en i teamet kan man säga.
Okay.
Så till exempel nu i december är det dit jag går och tränar och så vidare och så vidare.
Så. Och kost.
Ja, alltså, hela paketet kan man säga.
Ja.
Så han började jobba med 2018 där. Och sen dess har jag liksom lagt en fysisk grund som... Jag har alltid varit liten liksom. Men det fixades också där 2020.
Hur mycket upplever du att det har hjälpt dig då? Alltså att du har kanske blivit mer muskulös?
Nej, mycket.
Eller?
För det, för när jag var yngre då var det mest dribbla liksom som gällde. Men en fysik som inom mitt fält där måste ha på plats. För det är... Annars kommer det inte långt liksom.
Nej.
Så är det ju.
Hur många gram kött åt du varje morgon?
Nej, men kanske 2 gånger i veckan en 250 gram till frukost.
Det känns...
Nej, men det är en special.
Med cashewnötter?
Ja, men alltså, det var några år sedan Ludvig Augustinsson träffade jag då i gymmet. Och så berättade han att han... Ludvig Augustinsson, Tibbling, alla de här är galna förebilder för mig. För liksom, jag kommer från BP.
Just det.
Och han berättade att han körde det. Och jag bara, fan det där. Alltså, du vet, det är också på något sätt mental träning. Käkar jag en köttbit i frukost, alltså det är ingen som stoppar mig på träningen då. Tänkte jag liksom. Även om jag ska möta bänken i Degerfors liksom. All respekt till dem. Så, ja, på så vis är det. Och det är, folk har ju så här, det blir så tung i magen om vi köper. Nej, det är som balsam liksom.
Mm.
Det är perfekt.
Jordan B. Peterson.
Vadå?
Jordan B. Peterson.
Jordan Peterson.
Kött i dieten.
Kör han det också?
Ja, exakt. Jag har inga andra jämförelser.
Men så, bara innan vi lämnar frukost, men det var bara köttbiten och så du strött på lite cashewnötter på typ. Otroligt.
Så.
Ja.
Men när du kör det och är liksom så här, i Degerfors, hur är det liksom, för det känns som en enormt hög nivå av professionalitet från dig. Vad möter du liksom i omklädningsrummet när det var i Degerfors då, i Superettan till exempel? Sticker du ut då, är lite Håland-konstig?
Jo, men det blir ju så, och sen delar jag inte med mig av det så mycket. Men just, och sen också ekonomiskt, jag hade ju inte en monsterlön i Degerfors direkt, så liksom, jag gick ju plus minus noll kan man säga. För det kostade rätt mycket att käka lite frukost, tänker jag. Så, men det var ju en investering. För jag någonstans liksom, där visste jag att liksom, lägga ner det här jobbet nu så kommer det löna sig. Liksom.
Mm. Vad var det för kött?
Nej, entrecote eller köttfärs, ekologisk köttfärs.
Ja, det kunde vara lite olika.
Ja.
Cashew är också ganska dyrt.
Ja, men det är alltid värt det när man är för fotbollen, så är det.
Men
lilla klicken ben också.
Nu börjar det komma.
Du kör den här granen med middagen. Skaget förrätt. Och fläskfilén.
Fan, ni förstörde hela min bild av romantiska bilden jag hade. Jävla berar, nej för fan.
Men i vårt allsvenska magasin på DomTV 352 så har ju Fabbe varit en panelmedlem. Och i Sirius-åren, kanske till och med lite innan dess, så du pratade ju alltid om Jakob som att så här, här är en av de bästa spelarna i allsvenskan.
Och ja, med objektiva ögon.
Nej, men du har ett bra fotbollsöga. Mm. Och det är ju inte bara visst att ni känner varandra, men du har ju sagt så många andra spelare som sen har liksom ändå fått lite mera hype efter att du har varit
ja,
på.
Ja, men alltså jag visste ju direkt när Sirius plockade Jakob att du skulle vara en suverän värvning. Även fast du inte spelar så mycket året Degerfors gick upp till allsvenskan, så visste jag att det här är en riktig kvalitetsförstärkning det Sirius gör. Och det har man, tycker jag, sett nu i efterhand när Jakob har gått till Norrköping, att Sirius har saknat någonting där på mittfältet. Och du spår ju riktigt bra där i förra året i Sirius.
Tack.
Så är det.
Så är det ju.
Absolut. Vi ska fortsätta gräva lite mer i din karriär.
Ja, det var intressant just det här att du gick till BP som 9-åring. Du vet. Det är ju en het debatt, du vet, unga spelare inte ska gå till elitsatsande föreningar tidigt. Och jag menar, från Stocksund till Bromma är ganska långt liksom, geografiskt. Men vad står... Ja, men i den åldern.
Också extremt fina Stockholmsperspektiv.
Verkligen.
Ja. Jag håller helt med. Ja.
Det är några arga norrlänningar just nu.
Men de vet inte var rusningstrafik är. De har ingen aning där uppe.
Som fällde med bilen. Så
exakt. Ja. Ja. De behöver åka två stationer för att ta sig till fotbollsträningen. Det är för jävligt.
Ja. Men som 9-åring är det inte lätt.
Ja, fortsätt. Ja.
Men du vet vad vi kommer att just det här att unga spelare ska gå till elitsatsande föreningar i tidig ålder. Hur ser du på den alltså, delen av diskussionen?
Jag är helt för elitsatsning, obviously. Men jag tycker att det är en väldigt mesig sida som hörs alldeles för mycket i Sverige. Liksom. Och vi snackade om det. Jag träffade min tjej förra året, och Sevi Jägerstig, en nära vän till oss. Först han kommenterar, han bara: om ni får barn, fattar ni vilket passningsorienterat barn ni kommer få? Det är det första han säger, för hon är från Spanien. Och jag menar, jag älskar det. Alltså den attityden att liksom, nu ska inte bebisen ska inte komma ut och lära sig titta över axeln direkt. Men alltså, men på något sätt, men alltså det, den här rösten som är för mig i Sverige hörs alldeles för mycket, och det är så här mellanmjölksvägen, och jag tycker verkligen man måste kunna separera dem och liksom eliten ska kunna få höras och få accepterat av den breda publiken också. Ja. För jag tycker att
när du kom dit som väldigt ung, du kände ingen press då på att leverera? Att
vara det var ju helt galet ibland. Men det, till exempel, vi mötte Göteborg i en inomhusturnering när jag var 10. Vi var med 3-0 och så kom vår tränare efteråt, ställde upp oss i hallen så här. Vi alla kollade upp så här, du vet, som 10-åringar gör, och så bara: ni var så dåliga idag, så jag har chansen att sluta. Jag kommer ta den om ni inte spelar bättre nästa match. Mm. Alltså bara skäller på oss liksom. Och det var ju bara okej. Så. Och sen är BP ju kulturen så att det är liksom accepterat. Men på något sätt så gillar jag det. Alltså. Det alltså, formar den.
Tror du att det är det sättet som är det bästa att ta fram elitfotbollsspelare? Att ta fram bra landslagsmän? Liksom?
Ja, i grunden. Kanske inte just den retoriken. men i grunden absolut. Mm. Det tror jag. Det är bara, alltså, BP har ju fostrat. BP kanske är den hårdaste skolan med Malmö i Sverige. Och det visar sig.
Mm. Nej, det finns ett gäng duktiga pubertalanger genom åren, så är det verkligen. Jo, men vi ska återkomma mer till dig, Jakob. Jag ska bara säga att vi kommer byta kanal här för Fotbollsmorgon efter årsskiftet. Då, för er som tittar på Dobb-TV nu då, så kommer inte vi kommer inte sända Fotbollsmorgon där, utan vi kommer sända på Fotbollsmorgons egna kanal. Så gå in och prenumerera på den så att ni vet om när vi kör efter årsskiftet då. Sen så är det ju så också att det är Premier League som nu drar igång på Boxing Day den 26. Och igår så gjorde vi ett fantasyprogram, jag och Jesper Hoffman och Tobias Wimnell, som finns på Dobb-TV. Så att köp ett årskort på Dobb-TV för 499 kronor. Ordinarie pris är 599, så att det är en fin liten julklapp. Och utöver fantasy-TV så får man Eurotalk, Norrata Fotboll och Quiz Aleta. Dessutom ett gäng Eurotalk specialavsnitt som Christian Borrell har spelat in. De älskar han.
Ja, de ser man fram emot.
De ser man fram emot. Ja, ja, där är det nördigt.
Det utgår ifrån. Ska inte tro något annat.
Nej, där, det är liksom, titta över axeln. Det är ditt eventuella barn skulle vilja kolla på. Skulle vilja kolla på Christian Borrells specialer. Så att de hittar ni på Dobb TV. Årskort för 499 som sagt. Lite headlines då. Din radarpartner eller din mittfältskollega Jonathan Levi är på väg att säljas enligt Disco och Daniel Kristoffersson på Sportbladet. Besöker Puskas Akademia i FC i Ungern. Om det blir affär väntas prislappen landa på drygt 6 miljoner kronor. Om Levi skulle lämna, hur stort tapp skulle det vara för er skulle du säga, Jakob?
Jättestort tapp. Mm. Han är fantastiskt duktig och bidrar mycket på planen och i omklädningsrummet. Verkligen. Mm. Karaktär. Mm. Och jättefin människa.
Mm. Vad säger du, Fabbe?
Ja, ja, jag håller med. Det finns inte så mycket mer att tillägga.
Fabbe är vår allsvenska expert här på Dom. Och man kan inte prata allsvenska med. För då får man svar i den.
Vadå då? Nej, du vill inte vara så kontroversiell längre.
Nej, men det är alltså,
han gillar inte att utveckla sina svar. Han vill gärna hålla dem.
Jag har fått en låsning av att det är viktigt att vara kort och koncist om man inte har mer att tillägga av värde.
Nej, jag är helt för det. För den här amerikanska ordbajseriet, det är bara, jag är riktigt trött på det. Mm. Kort och koncist är bra.
Problemet är att ibland så, om man bara svarar bra, det är lite svårt att veta vad det innebär. Ja. Men det var ju efter att Jennifer Weger var med här i Fotbollsmorgon som Fabbe blev helt ställd av hur bra hon var, hur effektivt hon pratade och hur bra hon liksom kort och koncis. Och så där såg du bara svarat kort på alla frågor. Ja.
Du har studerat Jennifer Weger.
Ja, exakt. Hon var ju med här och då var vi väldigt imponerade.
Ja.
Men Levi har väl fantastisk skapa chansstatistik. Ja. I allsvenskan och liksom det säger allt egentligen. Mm. Och
han har varit med här också mycket och man, han är ju lätt att älska. Alltså, hur stor skulle det vara att tappa honom för omklädningsrummet, tänker jag.
Nej, men alltså som jag sa, det är, han är verkligen en god människa.
Mm.
Och ja, vi får se. Så, men för han skulle hoppas jag att det blir exakt som han vill.
Mm. Ja. Ja, men där kan jag väl lite tillägga. Alltså, han är ändå, trots att han inte är från Norrköping, så har han ju blivit en Norrköping-profil. Vad jag fattar väldigt populär bland supporterna. Så det är skönt ändå, tycker jag, att han går till utomlands och inte till liksom Göteborg eller AIK. Eller.
Ungern är lite otippat.
Ja, men det
är, har man inte hört. Nej. Jag kan inte erinna mig någon jag kommer på någonstans.
Ja, men,
säkert när jag missar. Men
det var det där Bojan och Motumba.
Ja, alltså, precis. De drog ju till Videoton i Ungern. Så det var, men det var ett tag sedan då. Men,
de satsar ganska mycket Ungern nu, va? Gör de inte det? Jag vet att
absolut.
Men Djurgården mötte ju Ferencvaros i kvalet till Champions League 2020. Alltså, det var ju som slakt. Alltså, det är ingen dålig liga.
Nej. Mm.
I alla fall inte topp. Jag vet inte hur Puskas.
Ferencvaros är bra i alla fall.
Ja, de var riktigt bra. Det är ju ett gruppspel.
Det kan vi konstatera. Mm. Om 5 minuter så ska vi försöka få tag på Oskar Hiljemark som ju just nu är assisterande tränare till Erik Hamrén i Ålborg. Men innan dess så ska vi fortsätta prata lite svensk silly. Vi har Banda, Fabbe, som spelar för Djurgården. Hans kontrakt går ju ut vid årsskiftet. Och också IFK Norrköping där som är inblandade här. För de verkar vara lite sugna enligt Norrköpings tidningar här på att få loss Banda. Lite underskattad spelare, eller? Ja, vad säger du? Han gjorde 4+4 i år.
Ja, och känns som att han gör mål så fort han hoppar in.
Ja.
Alltså han gjorde ju, alltså, även i Europaspelet gjorde han ju mål. När han hoppar in har ju ett bra skott. Och
är han vänsterfot?
Ja, vänsterfotat. Mm. Ja, men väldigt effektiv. Sen är det klart, nu när Djurgården ska ha tagit in många unga spelare så kanske det inte finns plats för en spelare som är lite äldre. Men alltså jättebra.
Nej, precis som du säger, jag nämnde 4+4 och det är så här, generellt är väl det
känns inga fler
supersiffror, men han har ju, så fort han hoppat in så känns det som att han
men startar ju han aldrig mål.
Nej.
Men han hoppar in han alltid mål.
Det är... känns också ganska omtyckt på grund av det av supportrarna, eller hur skulle du beskriva det?
Ja, men han har ju aldrig riktigt, han har ju varit i Djurgården sedan 2020 men aldrig tagit en ordinarie tröja, men så fort han liksom får speltid och får hoppa in så levererar han och har gjort det bra sett till liksom den speltiden han har fått.
Har du någon bild av Banda som spelare?
Nej, alltså jag delar lite med det. För det känns ju som att han alltid varit i skymundan. Alltså, Djurgårdens mittfält är ju spikat. Ja. Liksom, och det känns enormt svårt att ta sig in där. Om inte någon av dem går. Liksom. Men absolut bra spelare. Mm. Det är verkligen. Men som har inte sett så mycket.
Nej, men alltså, alltså ibland glömmer man bort att han ens existerar. Eller att han finns i lagen. Man tänker bara, vilka har Djurgården? Han har just det bandet. Han har ju mål varenda match. Men liksom, ja. Men liksom någonstans en märklig sejour eftersom att han har varit så bra men liksom inte fått kanske den uppmärksamhet.
Så det är så här, om ni skulle tappa honom så det skulle märkas men ändå kännas som att man skulle inte tänka på det.
Nej, men lite så. Ja. Lite så. Mm.
En annan spelare vars kontrakt går ut vid årsskiftet, det är Adam Carlén som spelar för Degerfors. Och nu ryktas det enligt Karlskoga tidning Kuriren att han ska gå till Blåvitt. Så att vi får väl se om det blir så. Men där är en spelare som du har spelat med.
Ja,
i Degerfors.
Han, alltså, när du säger Blåvitt, det passar ju perfekt alltså. Ja. Det känns som en ung, potentiellt bättre Gustav Svensson. Mm. Med, de har ju, sorry, de har ju lika mycket frisparker orsakade.
Okej, okay.
Ja. Det är fint. Det är där man går på. Ja, han är grym på att bryta bollen, alltså, det måste man igenom.
Ja. Vad säger du om Carléns?
Nej, men ja, det var instämt att det passar perfekt i Blåvitt och
ja. Är mest så defensiv präglad
ja, spelare. Ja, ja. Bra bollvinnare och ja, men som alltså Gustav Svensson typ egentligen. Ja. Och kan han ha en bra mittfältskamrat som han haft i Gravis och, och dig bland annat så är han nyttig.
Mm.
Sen, sen det gäller hittat en roll för en sån spelare.
Ja. Kämpade ni lite om samma platser när ni spelade
samma ställe? Jag, Kristos och Carlén som liksom kämpade om ett 3-4-3 på mitten där. Ah. Två positioner.
Ah, okay, okay.
Egentligen i två år när jag var där.
Ah. Och då var det då oftast Carlén och Gravis som tog platser?
Vi försökte på ett treman i mittfält men det gick åt helvete så de gick tillbaka till två där. Så då åkte jag på den.
Ja, men eventuellt en fin värvning för Blåvitt då.
Ja, verkligen.
Nu ska vi se, vi tar fram våra hörlurar här. Du har... där också Jakob, så ska vi prata med Oskar Hiljemark. Oskar, välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Jag tänker så här, vi börjar direkt bara och du får ta oss tillbaka till 2021 när du fattade beslutet att lägga skorna på hyllan. Och det var ju ett gäng skador som satte stopp för dig, har jag förstått.
Ja, alltså det var väl en tid av lite höftoperation och sådär. Men det var ganska bra styr på det. Jag gjorde min sista i Italien och sen så körde jag ett år i en bra rehabperiod och sen ett år i Ryssland utan problem egentligen. Kom till Danmark, funkade fint på försäsongen och sen så spelade vi, jag tror jag spelade 5 matcher eller någonting. Och sen så gick jag ihop med Nordsjällands målvakt och slog väl sönder större delen av höger höft och sen så har väl det suttit i. Så jag gjorde väl en 9 månaders rehabperiod innan jag bestämde mig att nu får det vara nog. Så, att, så det var det. Mm. Tufft beslut, emotionellt på alla vis. Men det är så det är ibland. Så att, det var inte så mycket ord om.
Nej. Ja, för du slutade ju bara 29 år gammal och idag så är du assisterande tränare i Ålborg i danska ligan där du då avslutade spelarkarriären till Erik Hamrén som är huvudtränare. Beskriv ert samarbete lite grann.
Nej, men det är ju såklart det är lite roligt. Det är ju, jag hade ju Erik själv som spelade i landslaget och sen så under min tid som assistent så hörde jag mig någon gång till Erik för att bolla lite och prata lite ledarskap och sådana bitar. Och sen så 2-3 månader senare så skulle jag ha honom som chef. Så att, det var väl, vad ska man säga, speciellt. Men vi har funnit varandra på ett superbra plan, både liksom utanför plan men också på plan. Och Erik är prestigelös och ger mycket spelrum. Så det finns definitivt saker som jag tar med mig och lär mig och får möjlighet att utveckla. Men också utveckla liksom i stundens hetta på plan. Så, att, så min roll under Erik och vår relation, i alla fall så som jag ser på det, tycker jag är väldigt positiv.
Hur ser din roll ut som assisterande tränare? Och hur mycket har den förändrats från tidigare när du jobbade med Martin Cifuentes bland annat?
Men det är klart att alla, vad ska man säga, alla head coaches har väl sin typ av fördelning i staben. Med Marti så jobbar jag extremt tajt och vi hade ett bra snack innan jag bestämde mig för att sluta och fick frågan om jag ville liksom ta del i hans stab och det var ju no-brainer där och då. Sen byggde vi upp en väldigt fin relation och den har vi fortfarande kvar, så att jag och Marti jobbar extremt tajt och det var mycket nytt för mig, men lite som man kanske har levt hela sitt liv, så försöker man liksom suga åt sig all information man kan komma åt och utvecklas på kortast möjliga tid, så att det var väldigt, väldigt positivt. Och sen så hade jag ett kort stopp med en annan danstränare, Lars Frista i mitten, som var en liten annan, vad ska man säga, upplevelse. Det gick inte så bra fotbollsmässigt och det var liksom ett tuffare steg för oss som stab och som klubb. Och sen så kom Erik och vi känner varandra sedan innan, så alla de bitarna som man vanligtvis behöver jobba upp ganska hårt och visa ett förtroende och mycket sånt som det handlar om, i alla fall i min bok, liksom det här med lojalitet kring sakerna vi gör och att inte alltid vara eniga, men att kunna vara liksom, stå tillsammans inför gruppen och sådär. De bitarna följer ganska snabbt på plats med tanke på att jag och Erik hade en relation sedan tidigare. Så att det är klart att det skiljer lite grann, men Marti och Erik i form av förtroendegivande och rollfördelning och sådär är ganska lika i att liksom vilja att folk runt omkring dem ska få utvecklas.
Att gå från spelare och sen direkt kliva in i tränarrollen, hur såg den processen ut? Hur gick dina tankar då när du la skorna på hyllan?
Men det är alltid en känslig bit det där med att gå från att vara en del av omklädningsrummet och sen så sitta på andra sidan. Men min roll när jag kom till Ålborg var väl att jag skulle vara en del av någonting som vi skulle försöka bygga. Det var också lite därför jag gick dit, på grund av att det kändes som ett ganska roligt projekt att försöka bygga upp någonting på igen och ta Ålborg lite tillbaka till där de skulle vara. Så min roll var väl att komma in och sätta en ganska hög kravbild och ställa krav på gubbarna. Liksom. Och sen så byggde jag snabbt ganska några liksom fina relationer, men så helt plötsligt så hamnade jag vid sidan av och där var jag ju i 8-9 månader, och under den tiden så var man ju mer som någon form av, vad ska man säga, hjälpcoach / lagkompis, någon som kunde finnas där och snacka, någon som kunde ge tips och vara där i omklädningsrummet innan match och så vidare, men inte liksom kunna gå ut på plan och bidra. Så den övergången kom väl ändå på något sätt lite naturligt. Och jag tror att för mig var det viktigt, jag hade lite snack med dem jag hade närmast relation med innan jag valde att ta klivet, att det kommer förändra en del. Jag kommer fortfarande liksom på alla plan jag kan vilja vara Oskar. Sen kommer det ju såklart att förändras en del av liksom lojalitetskorten. De skiftas ju och jag vet vad min plats är och den har varit väldigt viktig för mig sen jag bytte liksom roll, att det vi gör tillsammans som ledarstab, det står vi upp för, och förhoppningsvis så är truppen med, och det har den varit många gånger, och de gånger den inte är det, då får man väl liksom argumentera för sin sak och vara rak i ryggen och framförallt ärlig. Så att det har funkat faktiskt väldigt, väldigt bra. Det har inte varit några konstigheter, måste jag säga.
Nej. Hur mycket taktik är du inblandad i som tränare? Hur mycket är du liksom någon form av... Marcus Albecks roll i landslaget var väl att han var någon form av players manager?
Men nu, alltså jag är ju... till min frus stora förtvivlan så är jag ju en fotbollsnörd på ganska grova mått. Så att jag spenderar ganska mycket tid med att se extremt mycket fotboll och analysera motståndare och komma med idéer och tankar. Och jag brukar presentera mina åsikter i form av en gameplan när vi diskuterar, och det har jag gjort med alla de tre jag haft som chefer. Och sen är det alltid upp till headcoachen i slutändan att ta det slutgiltiga beslutet. Liksom. Och det kommer ju med de rollfördelningar man har i en stab. Så att jag försöker vara delaktig, jag försöker komma med mina tips och tankar, och i mångt och mycket så tycker vi väldigt lika om saker och ting, och de gångerna vi inte gör det så tar i det här fallet Erik ett slutgiltigt beslut, och det är det vi kör på. Så att, men jag får definitivt en fin roll där till att uttrycka mig och komma med tankar och idéer och lösningar på problem vi har.
Är du sugen på huvudtränarspåret inom kort tid, eller känner du fortfarande att assisterande är en bra roll för att utvecklas?
Jag tror det handlar lite om situation och liksom klubb och alla de bitarna. Men jag har ju varit ganska tydlig sen början att jag har ju stora ambitioner, med tanke på att jag var tvungen att sluta så pass tidigt, så har jag ganska stora ambitioner med min coachingkarriär, och jag vill ta mig framåt. Jag var lite likadan som spelare. Liksom. Att stå och stampa på en hylla för länge är inte riktigt liksom, det är inte riktigt mig. Jag har full respekt och full förståelse för vad som krävs för att ta de stegen, men jag har ju ambitionen om att vilja vara head coach. Den ambitionen och den kommunikationen har jag varit väldigt tydlig med. Jag trivs superbra med min roll i Ålborg idag, men skulle det komma ett alternativ eller det komma en diskussion eller att Ålborg inom några år så skulle ge det den möjligheten, så är det såklart någonting som jag absolut hade tittat över. Så att, men det ska vara rätt, det ska vara rätt klubb, det ska vara rätt filosofi och det ska liksom finnas en plan för det hela. Just nu trivs jag superbra i Ålborg och vi har minst sagt en ganska tuff vår till mötet, så att det finns ambition och det finns tankar om det i framtiden, och i fotboll kan det gå extremt mycket snabbare än vad man tror, men det kan också ta längre tid. Så att coachyrket är väl en liten annan del än vad spelaryrket är. Det gäller att bida sin tid lite grann.
Vilken fotboll vill du spela? Vad är din filosofi?
Men jag tycker väl, jag har fått en ganska fin liksom, vad ska man säga, uppfostran fotbollsmässigt genom Sverige och sen till Holland som var liksom ganska stor kontrast, och sen vidare till Italien med den struktur som var där, och så fick jag uppleva lite Hawaii-fotboll både i Grekland och Ryssland liksom, så där. Så att hela de bitarna har väl på något sätt skruvat ihop lite min filosofi, men jag vill definitivt ha en ganska kontrollerad fotboll. Om spelarmaterialet ger möjlighet så vill jag gärna spela bakifrån, men ganska strukturerad uppbyggnad. Det behöver inte på pappret vara att man dominerar possession, men om möjligheten ges för att göra det och samtidigt skapa målchanser och bli farliga i sista tredjedelen, så är det någonting jag vill göra. I försvarsspelet så är jag väl ganska cynisk lagd sen tiden i Italien. Liksom, det handlar om att minimera ytor, det handlar om att jobba med ganska tydliga triggers liksom, så att spelarna ska förstå vad det är de ska göra. För mig har det varit viktigt som spelare, men det är också någonting som jag tror stenhårt på som coach. Det är att vara tydlig i det vi vill. Spelarna ska förstå gameplanen, de ska förstå vad det är de ska göra, och sen så i mångt och mycket så är det de som ska ut och prestera. Så att det jobbet man kan göra under veckorna eller under en försäsong, det är det man får jobba igenom ordentligt, så att när man väl kommer till lördag, söndag eller fredag eller vad det nu är, så ska spelarna känna ett förtroende och en trygghet i det här vi gör, det här vi står för, och de ska veta att när de vänder sig till bänken så finns det ett förtroende och en tro på att jag litar på att de ska uträtta.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Där de vill. Men det är klart. Helt klart en strukturerad, kontrollerad, ger spelarmaterial möjlighet, så vill jag gärna spela offensiv fotboll och vara kontrollerad över bollen. Helt klart.
Hur mycket går det i linje med Eriks filosofi? Hur ofta krockar ni?
Nej, men vi krockar faktiskt inte så ofta. Utan det handlar ju mer om vissa specifika delar, men i den här matchen eller den här situationen tycker jag kanske att vi skulle gått högt, eller jag föreslår att vi skulle ha gjort på det här sättet, eller Erik tycker att vi bör stå lägre på grund av de här spelarna, och så har man en diskussion. Men i mångt och mycket så är vi inte oeniga om supermycket på den biten faktiskt, utan det är ganska bra diskussioner. Och framförallt så för mig är det där med att ha människor runt omkring sig, i alla fall hoppas jag nu när jag säger det, att Erik känner samma sak, men att man vågar säga vad man står för och vågar säga vad man tycker, och sen så har jag full respekt för, som jag sa tidigare, för rollfördelningen. Och det är hans beslut i slutändan och det backar jag när vi går utanför kontorets dörrar. Liksom. Men diskussionen måste kunna vara ganska högt i tak. Men vi har inte haft speciellt många tuffa oeniga diskussioner om det taktiska på de bitarna, utan det är ju mer matchcoachning där man kommer med ett förslag, ett råd eller någonting, och ibland så är det någonting vi gör, ibland så är det någonting som han inte känner för, och det är liksom, det är så man ska jobba, tycker jag också.
Men lite kort om din spelarkarriär bara, alltså Elfsborg, PSV, Palermo, Genoa, Panathinaikos, Dynamo Moskva, Ålborg. Vad tänker du när du ser tillbaka på din karriär?
Alltså utan att på något sätt låta mallig eller skrytig på något sätt. Men när jag väl valde att sluta så kände jag en stolthet. Jag fick uppleva mycket och jag fick uppleva det jag drömde om som barn. Att få spela på de största scenerna och få representera mitt land och få vinna mästerskap. Och få ändå ha sett över min karriär, trots att det var många tränarbyten och många olika klubbar och så vidare, så hade jag en ganska kontinuerlig speltid och fick uppleva liksom många av de fina minnena faktiskt på plan. Så att det var, så här i efterhand så är jag väldigt glad och stolt över att jag fick uppleva det jag fick. Så att jag tycker det är liksom det är ändå med en fin känsla.
Och så givetvis U21-guldet 2015.
Ja, alltså på något sätt så nu fick man ju liksom möjlighet. Jag fick möjlighet att vinna i Elfsborg, jag fick möjlighet att vinna i PSV och sen så liksom få vinna ett guld med ett, nu var det inte ett A-landslag, men det var ändå ett U21-landslag i ett EM som var lite på något sätt innan vi gick in i det här gruppspelet, så tänkte man, oh, det här blir svettigt. och de lagen som var där, och sen så, alltså om man ser i efterhand på de vägarna som spelarna har tagit, som vi mötte där med Bernardo Silva och Harry Kane och de gubbarna, så är det klart att så här i efterhand så var det stort att få uppleva det, men också att få så här i efterhand inse att vi som lag, och det är det jag tycker är så fantastiskt med fotboll, att oavsett kvalitet på spelarna, om det finns en tydlighet och en struktur och det finns en liksom en tro på det som lag, både som individer men också som 11 gubbar eller 22 gubbar liksom i en trupp, att vi gör det här tillsammans, så kan man vinna fotbollsmatcher. Kanske inte 10 av 10, men man kan vinna matcher som betyder otroligt mycket och under stor press och på så sätt skapa lite historia, så det var stort.
Ja, men tillbaka till Ålborg då. Ni ligger på 11:e plats i tabellen, näst sist med 14 poäng. Det är en tuff position för er. Vad tänker du kring fortsättningen av säsongen?
Ja, men det är helt klart. Alltså, det är ingen positiv situation så sett. Det som är, alltså, så som danska ligan är uppbyggd, så är den uppbyggd med 5 matcher kvar i grundserien, och sen så går man in i någon form av slutspel på båda liksom hållen, ett positivt och ett är ganska negativt, men där ska man ju möta de lagen man ska slåss om nedflyttning med i 10 matcher, så att möjligheten till att ta poäng från dem man slåss med, den ges ju, så att det är väl långt ifrån över på något liksom sådär, så att det finns stora möjligheter att fortfarande klara det här och ändå ha en fin, i slutändan kanske en OK-säsong med tanke på hur staten har varit, men det är ju ett jobb som ska göras, så det är en struktur som ska sättas som ska förhoppningsvis ge lite mer poäng. Så att det blir ju det blir en tuff år. Sen så lika, liksom, lika märklig som ligan har varit på säsongen, fortsätter den att se ut likadant på våren, så kan det bli otroligt mycket konstiga saker.
Vad tycker du om hur seriesystemet är upplagt? Att det är liksom slutspel kontra liksom rakt seriespel?
Förra året så var det ju extremt trevligt, oavsett att resultatet inte var så bra, men det är ju bra matcher liksom. Men jag skulle säga ur ett publikmässigt synsätt så är det ju fantastiskt. Alltså det blir ju varenda match in de sista 10, det är liksom hets, det är ganska bra driv i det, och alla i topp 6 de spelar mer avslappnat, och alla i bot 6 de slåss mer för det, så det blir liksom en annan typ av intensitet. Sen kanske i min mening inte det är det mest rättvisa formatet till att kora en mästare, om man ser det så. Även de två som ryker ut. Det är klart, de sex bästa lagen, de ska möta varandra. Det är ju att möta de sex bästa hela tiden. Så det kanske är välförtjänt om man vinner det. Men det kan ju också vara att man är extremt stark mot alla lag utan de två översta, eller vad det nu kan vara. Så kommer man in i ett dåligt flow, eller de två som åker ut, de lyckas liksom på något sätt knyta ihop säcken mot de lagen som är lite sämre, men de har haft stora problem med lag som är på övre halvan. Så det blir ju lite speciellt fram och tillbaka, men det är så de har valt att göra. Det är bra, extremt bra tv-siffror vad jag har förstått, och det är väl därför också de fortsätter med det, att det, liksom, det ger ett annat typ av intresse sista delen av säsongen.
Mm. Men Oskar, du nämnde ju där när du pratade filosofi att du vill spela, alltså ändå ha mycket boll, tolkar det som. Vi sitter ju här med allsvenskans spelskickligaste mittfältare, Jakob Ortmark i IFK Norrköping. Kanske att Jakob ska vara den som hjälper Ålbo här i slutet, eller vad tänker du?
Jakob har jag tittat på innan, så att, jag vet vilken eller han spelar. Otroligt duktig fotbollsspelare.
Tack.
Nu vet jag inte om Jakob är så sugen på att... det är bra skatteregler, det måste jag verkligen säga. Ja, han har fått upp en till sig nu, så att han har tröttnat på oss danska.
Nej. Precis börjat.
Ja, exakt.
Ja, men Oskar, det var fint att prata med dig. Stort lycka till med fortsättningen, och tack för att du tog dig tid att prata med oss.
Stort tack, hörni. Trevligt program, och fortsätt ha en trevlig morgon.
Ja, det är bra. Tack. God jul.
God jul.
Fint, Oskar. Hej.
Sverige har ju liksom suktat efter en ny stor tränare ända sedan Svennis. Och nu, det känns ju, Oskar har ett stort ok på sina axlar nu. Ingen har haft så här bra förutsättningar. Liksom, vad med om det han har varit med, liksom SM-guld, med PSG, U21-guld. Och sen så lägga av så pass tidigt och komma direkt in i liksom den här fasen nu. Och vara med bra tränare där. Alltså, han har ju, alltså, det ok han har på sina axlar, det är liksom... Messi, så är ju ingenting mot Ingemar har nu. Vi sätter alla våra förhoppningar till honom.
Och en liksom naturlig ledare i skapet, känns det. Ja, Pondus och vart kapten sedan ung ålder. Och så här, så att,
nej. Exakt, exakt. Så vi kanske går in en ny guldera nu med, alltså, tränarmässigt.
I Svennis.
Ja. Sorry, att det är...
nya
ja, men det är ju det. Ja. Alltså, eller ja, det var inte som att Svennis hade den här karriären när han tog över degen, eller första gången. Så, stora förhoppningar.
Ja, jag har en idé. Vi skickar en utrikeskorre till Ålborg.
Ja.
Så bevakar Hillemarks karriär varje
dag. Ja. Verkligen.
Inte dumt.
Man får hoppas nu bara att tabellpositionen inte liksom gör någonting dumt. Att de ryker. Liksom. Ja. Det hade varit jäkligt tråkigt.
Förstör ryktet. Liksom.
Ja, exakt. Det gör inget. Men jäkla... Med den bakgrunden.
Men det är ju en sjukt imponerande spelarkarriär, måste man säga. Alltså, på tränarperspektivet också, hur många intressanta tränare har haft under åren. Mm. Vi har haft De Serbi till exempel, och spelat i Palermo, Genoa, Dinamo. Ja. Alltså, ja. Det är en PSV med Filip Koku, tror jag, hade som tränare. Och sådär, så. Ja. Som du säger, pressen är på 28 landskamper på CV, glömde också. Så att, han ändå, det är en fin karriär.
Verkligen.
Extremt.
Så är det, men tillbaka till våran gäst, Jakob Ortmark. Jag tänker att vi ska prata lite om er säsong också med Norrköping. Ni har haft liksom ett jäkla lag på pappret, men flög inte riktigt. Vad skulle du peka på för att säga varför det inte blev så bra som ni hade hoppats?
Stor fråga. Varför? Jag har försökt fråga mig den mycket, och det finns ju många, många svar, tänker jag. Alltså, bra saker i fotboll tar ju en jäkla tid liksom. Och jag känner väl att det är, och tid är det sista man har i elitfotboll. Så, och om man inte presterar, om man inte liksom, vi börjar med, vad var det? Varberg hemma där som torsk, och sen AIK, Djurgården, torsk. Och vi, på de sätten vi torskade mot Djurgården också borta där, det var tungt så.
Ja, du fick ju väldigt billig straff.
Ja, jag vet fan. Jag snackade med Jalle igår faktiskt, han sa den också. Det var billigt. Men nej, alltså jag har väldigt svårt att sätta fingret på vad det var som gjorde. För som sagt, vi har bra spelare och sådär. Och, och kompetent ledarstab efter och för Rickard blev sparkad och men som spelare när man kan väl säga att man har upplevt att det har varit blåsigt liksom.
Mm.
Och det är svårt att kanske eller svårare att prestera när det är blåsigt, men det är också som ni säger när man blåsan piper liksom, så är det då är det match och då har vi presterat för dåligt. Så jag är jättesvårt att säga vad just det som är
var hur felet. Mycket påverkas du av liksom den mediala runt omkring laget?
Nej, men inte någonting sånt. Jag läser inte mycket nyheter och så. Men just den på planen så har man väl kanske känt om det är någonting att liksom connection och liksom inte riktigt varit där. Och vad det beror på är många faktorer. Men jag tror verkligen att det jag ser det mer som ett år med mycket lärdom liksom. Att det finns, som Häcken förra året, de gick ju skit och det finns mycket, mycket att lära och mycket att hämta liksom. Och jag tror det så ser de flesta det och våra sista två matcher mot Djurgården och Häcken där tycker jag man ser en grupp som är mycket mer sammansvetsad och verkligen Glenns filosofi som löser igenom och det är det vi kommer bygga på.
Hur
är det att byta tränare sådär mitt under säsongen och gå från liksom ett spelsätt till ett annat? Man vet att man har väldigt mycket press på sig utifrån och liksom prestera. Hur är det som spelare liksom?
Ja, det är ju lite blåsigt liksom. Ja. Och framförallt om inte resultaten kommer och man som spelare man blir själv liksom hur ska jag utveckla mina, hur mycket ska jag lita på mina egna instinkter och hur mycket ska jag tänka på vad tränaren vill nu här i min roll och det är blåsigt men det är ju verkligen en part of the job så det är
det var så alltså Rickard liksom förglömma och Glenn Riddersson som kom in då
och det är också två helt olika syn på fotboll. Så intressant att höra hur Oskar säger med hur han ser på sin fotboll och strukturerad och han är lite cynisk från Italien i försvarsspelet och det var ju verkligen Glenn och Norling har ju helt olika synsätt.
Mm. På vilket sätt?
Uppenbart. Alltså det är ju Norling är en cyniker, jag tycker verkligen mycket om Norling och gillade att spela under honom. Sen Glenn kommer fram med en fotboll jag inte riktigt spelat innan. Full fart framåt och en riktig mentalitet och liksom påminner lite om Argentinas mentalitet. Jag tror det han vill få fram liksom och det connectar jag mycket med också. För jag är ju jag älskar att sparka ner folk också liksom. så jag känner att jag har en stor utvecklingspotential med Glenn också.
Mm.
Så, men rent filosofimässigt så är det skilda världar.
Mm. Så det är mer, liksom, apropå det Hildemar pratade om, liksom mer struktur med Norling och mer tuta köra med Glenn egentligen?
Nej, det är struktur på båda. Mm. Men i Glenns struktur så är det mycket att liksom friare tyglar till oss att köra. Ja. Det är lite svårt att förklara.
Ja, men jag fattar det. Ja.
Jag är inte så bra på att förklara. Men det är en kontringsfotboll. Det är väl den tydligaste aspekten kan man säga. Och det har jag aldrig spelat. Sirius, Degerfors, BP, det finns ju inte. Jävla bara tennisfotboll. Så här är och kontringsdelen är det gillar jag. Och den ska bli spännande att se här hur det går.
Men du har ett mål i den här säsongen. Det är
två.
Jag vet, men jag skulle absolut flera. Men det var ett som jag ville nämna bara. Alltså bicykletan, är det borta mot Sundsvall?
Mm.
Ja. Du vann inte årets mål, va?
Nej, Besaras tror jag.
Ja.
Ja.
Men jag tycker...
Känner du dig rånad?
Ja, lite.
För alla som inte har sett det, alltså, det är fint tekniskt utfört bicykleta borta mot Sundsvall.
Men får jag flika in? Absolut. Jag tycker att den volleyn du gör är snyggare.
Ja, den vann årens volley på Pekingskala.
Mm. Okej, vänta nu.
Det kommer liksom en rensning och du nästan behöver backa till det. Tycker jag alla som tittar på kika upp.
Gör du bara snygga mål eller?
Jag önskar ju det mer så tap-ins.
Ett gäng nickmål också eller?
Ja. På Levis hörna där. Ja, så han är ju värdefull för mig rent från ett egoistiskt perspektiv där.
Också mot Sundsvall hemma va?
Ja, det var två
nickmål.
Ja, alltså
starkt för din längd.
Det är bara att man om du är kort så får du oftast inte gå in på hörnan ens. Då är det så här, man håller liksom på andra ytan, men nej, nicka kan jag.
Uppenbarligen. Vi pratade med Felix Beijmo som också spelat i BP en gång i tiden. Ni känner varandra sedan tidigare. Han bad mig fråga om Guys borta 2015. Vad hände då?
Kul. Det är nog ett av de finaste minnena vi har tillsammans.
Okay.
Vi, 2015 var ju ett riktigt skitår i BP. Och vi gick dåligt i Superettan och sen vårt första seniorår kan man säga. Och sen så vi låg under med 1-0 i halvtid och så vi satt på bänken våra två. Och sen så kom Magnus Fanberg då in i omklädningsrummet och bara, vi byter hela högerkanten. Bejmo och Ortmark, ni går in där liksom. Och vi, du vet, unga, vi var kanske 16-17 och kollade på varandra och var helt hypade liksom. Ullevi, det var ju, det är ju fantastiskt stort när man är sådär ung liksom. Och vi gjorde ett riktigt bra inhopp måste jag säga. Det var ett riktigt fint minne.
Okej, att ni båda tillsammans fick kliva in.
Ja, och det var så här, han kom in och bara, vi byter högerkanten.
Och du klingar fint. Då, var det?
Ja, jag var ytter när jag var yngre.
Ah, okay.
Ytter och tia liksom. Så.
Matchen slutade?
1-2 till dem. Okay. Jag gjorde assist. Ah. Så det var någonting.
Men, du kom ändå in och levererade poäng.
Ja, ja.
Man hade hoppats på en lite starkare.
Semibarnförbjudet. Dubbel din hopp.
Men det är ingen kritik mot dig. Det är en kritik mot Bejmo som håller upp det som så här.
Ja, alltså, jag förstår att han tar upp det. För internt mellan oss är det mycket fin minne. Men jag har står en kring
att
vara här.
Det låter verkligen som att det är något som är så här. Det här är nästan så att han inte ens får berätta. Någonting hände guys borta 2015.
Så kommer ihåg hur gång vi båda fick spela.
Det är bra. Jag fick speltid och det fick också fel.
Ja, det är riktigt svagt faktiskt när jag berättar
jag att ni,
eller så får ni får det att låta svagt. Tack för det.
Men du är ju också lite känd för ditt konstintresse vid sidan av fotbollen, Jakob. Vad kommer det ifrån? Du har målat sedan du var hur gammal?
Just det. Jag har målat seriöst och aktivt sen jag var kanske 16 eller sådär. Men konstintresset har jag alltid funnits där och pappa har samlat konst hela livet och alltid konst på väggarna. Så, så det är verkligen närvarande.
Skulle du säga något?
Nej, jag bara tänkte, vad är det vi ser här? För, det är
ja, exakt. Verk från min senaste utställning i Norrköping. Som är oljeverk på duk. Abstrakt cartoonism kallar jag stilen. Som är, det är i grunden abstrakta verk som är inspirerade från Piet Mondrian, Jackson Pollock och
så precis försöker... vad jag tänkte.
Nej, men de röda och blåa fälten här är från väldigt Mondrian inspirerat. Han jobbade väldigt mycket med liksom minimalistisk geometri i röda, blåa, gula, gråa färger, vita. Och sen så försöker jag veva in det då med det expressiva som är de här, om vi drar en fotbollskoppling, som är liksom Iniesta-rörelserna som jag tänker på.
Det är bra, nu börjar
vi förstå. Nej, men egentligen handlar mycket min konststil om kontrasten mellan just det geometriska och expressiva. Och jag är all for kontraster i livet i övrigt. Så det försöker jag verkligen veva in i konsten så.
Så vad ska den där tavlan liksom symbolisera enligt dig?
Egentligen vad jag ser så är just nej, men det ljuvliga med kontraster. Att det ena stunden så är jag lugn i det röda synfältet och avkopplad och bara mår bra, och sen är det liksom power i det andra där jag är fullständigt flyförbannad eller jag har trevlig stund med frugan eller vad det än blir liksom när det är power så eller power låter helt skönt, frugan, men ni fattar vad jag menar, en fotbollsmatch eller vad som helst liksom, så, och de här kontrasterna i livet det är det som gör det liksom spännande. Man spelar
tillsammans med Bejmo på högerkanten.
Ja, men alltså det är de fina stunderna i livet och där det händer saker liksom, men samtidigt så balansen behövs liksom, så det
Fabbe bottnar inte i konst generellt, och du bottnar nästan inte ens i att ställa en fråga om konst.
Du börjar garva.
Du var så här, vad symboliserar det funkar inte riktigt, men vad har du någon, hur stort konstintresse har du, Per?
Nej, inte så stort. Jag målade det med olja när jag var liten. Faktiskt. Så det är 6, 7, 8, 9. Då är det på mycket. Men jag målade bara kaktuskrukor på fönsterbläck.
Okay.
Det var det jag gjorde. Så jag har liksom,
du har en stil då?
Jag har verkligen stil.
Ja,
verkligen. Men annars är det inte. Nej, men är man från, jag menar, du har varit i Degerfors. Så liksom, då är det också, då är det Lars Lerin som gäller. Och så håller man sig på det.
Det räcker där.
Ja, exakt. Men jag gillar verkligen det här. Det här skulle man vilja ha på väggen.
Ja.
Tack.
Min morbror är utställningschef på Nationalmuseum. Det har inte gett mig något mer större konstintresse ändå tyvärr.
Okej. Okay.
Ja. Jag borde vara.
Ja, han skulle jag vilja träffa.
Ja, absolut. Det kan vi kika på. Men om du fick välja då, att leva på fotbollen eller på konsten?
Fotbollen.
Det är ändå...
Ja. På senare år har jag blivit... mer intresserad. Man blir bara mer och mer nördig och mer intresserad av sporten liksom. Och i och för sig mer med konsten också, men jag har stora planer på att integrera dem båda i varandra liksom. För jag tror många, för konsten framförallt behövs i fotbollsvärlden, och fotbollsspelare behöver konst på en helt annan nivå än vad de gör idag. Och jag menar, det är så enkelt att ha konst, köpa konst, och det är ju liksom den äldsta kulturen vi har som människor egentligen, att ha, göra och ha konst. Så att den är så icke närvarande i många Fabbe, jag tänker på här liv eller det behöver ändras på. Ja.
Men jag tänker, det där måste du ändå utveckla med att fotbollsspelare behöver konsten. Alltså på vilket sätt menar du?
Nej, men alltså, du kan finna någon tröst i konstverk och i, alltså, substitut för religion, tänk. Liksom sekulariserade människor har ju liksom, när det går dåligt i fotbollen, då vänder de sig till self-help books som är liksom bara mycket, mycket trams och ordbajseri som vi snackar om. Och religiösa människor har Gud, vilket är en stor tröst. Och då kan man vända sig till konst och kultur och filosofi för att få hjälp. Och det är det jag menar, att när det går tufft, så liksom, om man målar eller bara tittar på ett konstverk, så kan det hjälpa.
Ja,
om man är öppensinnad, man behöver ju träna på att titta på konst för att kunna uppskatta det. Så det är därför, när du kollar på det här, så egentligen höra min vy av det kan ju bara liksom, därför vi kanske ska gå på en konstutställning någon gång tillsammans. Så man öppnar upp lite lager.
Du brukar ju ha konstutställningar.
Ja.
Kan man ju...
Ja, men andras också. Jag menar, det finns ju ett galleri precis här bredvid. Och det är bara galleri Nordenhake precis här utanför.
Nej, men jag... Ingen på dem som varit där. Framförallt inte Fabbe.
Jo, men alltså, absolut. Jag tycker det är väldigt fascinerande, för jag tycker det är coolt. Alltså, samma sak med som, ja, men det kan vara musik, så här, saker som man kan tolka på sitt sätt. Sånt tycker jag är väldigt häftigt. Och när Jakob beskriver bilden här, det är ju intressant. Alltså, det är ju... Och sen kanske jag själv börjat göra det lite med tavlor och sådär. Vad symboliserar den här tavlan egentligen?
Jag kom fram till något då. Nej.
Jo, men ibland så.
Men
jag blir lite ledsen att ni garvar. Jag har ni garvar här alltså, men det är en process.
Ja, men det är en process. Och man måste ju börja någonstans. Alltså, det är en häftig värld.
Det låter ju lite som att det här intresset som du har för fotbollen också, att du blir mer och mer nördig, alltså, efter karriären, att du kanske skulle vara kvar i fotbollen då, eller?
Jo, men alltså, det blir en blandning där. Apropå Beijmo, har vi snackat om att vi borde göra någonting liksom, tillsammans. Och som sagt, som Oskar säger också, när man har många tränare så här, som man blir inspirerad av. Jag hade ju Mellberg och Valentic i BP där, och de är inspirerande med sina filosofier och sådär. Och man vill kanske mjölka ur fotbollen ännu mer.
Ja, vi förtydliga, skrattar inte åt liksom, konsten eller åt dig.
Nej. Men jag menar ju när en sån som Fabbe här och ni liksom har jargongen snackar om konst, då blir det ju lätt att ni... Jag känner igen den.
Man landar alltså, där.
Men det är bara att liksom... vad jag menar är, okej, om man liksom garvar lite om Paradise Hotel, men konst är något så fundamentalt, tycker jag, så det är...
Du menar kanske att försöka inte bara skratta bort, utan att
ha en seriös konversation. Det kan knappt jag med mina nära boys. Nej, liksom, jag köper det.
Ja, du är lite ensam i det då med dina vänner.
Ja. Men sen om man direkt går till liksom Södra Latin eller något, då garvar de ju om man snackar fotboll.
Så är det ju.
Ja. Så det är skilda värden.
Så är det verkligen.
Men det är också, alltså, häftigt att du har hittat det här som ett bra... Liksom, att kunna fokusera bort fotbollen. Att man tänker att fotbollsspelare inte har riktigt en... Att man kan avkoppla med något annat. Eller man inte har något annat intresse. Som är väldigt bra att liksom koppla av med. Men där har ju du hittat någonting verkligen.
Det typiska känslan alltså, när man är fotbollsspelare. Man kör sina träningar, så kommer man hem och lirar FIFA några dagar. Och så har man liksom inte det här andra.
Det är tv-spelet som kopplar bort från för fotbollsspelare. Det känns som om man ska kanalisera.
Och det är en konst i sig också, i och för sig. Men,
ja. Vi ska ta och titta på våran spelexpert Myggans spel. För det är ju fotboll som spelas. Det är lite ligacup i England ikväll. Vi har en kombination här. Båda lagen gör mål. Manchester United Burnley över 2,5 mål. Och sen så har vi då att båda lagen gör mål mellan Blackburn och Nottingham. Och så Brighton minus 1,5 där Charlton mot Brighton. Den ligger på 7,25 totalt då. Mm. Tänker du om den Per?
Ja, men, spelet i sig, det är bra odds för det spelet. Jag gillar de här matcherna. United-Burnley är ju den ser man faktiskt fram emot. Det är att United kommer ju ställa upp med starkast möjliga lag. Vi såg i ligacupomgången här igår kväll att de flesta, så länge du inte har gått till liksom final, så är ju VM-spelarna med liksom. Och United kommer ju behöva ställa upp med bästa lag här för att liksom spela ihop sig. Och så har vi Burnley med Vincent Kompany där, som går från klarhet till klarhet i sin nya spelstil där.
Som leder Championship.
Exakt, och jag tycker väl att så här, det är jättekul att han har gjort en stor förändring med Burnley på så kort tid. Sen är kanske den förändringen lite hypad. Det är fortfarande Ashley Barnes där uppe på topp. Liksom. Men det är ändå fantastiskt att han har gjort så mycket på kort tid. Och skulle de gå upp nu med liksom ett helt nytt spelsätt, det är ju stor bedrift. Så. Sen är det lite kul med att Brighton och Charlton borta, att McAllister egentligen ska ha Charlton away idag. Det är lite roligt.
Ja, det är det.
Men han har väl annat för sig idag.
Frågan är om han kommer komma till spel. Jag tror inte det heller. Men Myggans spel hittar ni i alla fall på atg.se som vanligt. Och ni måste vara över 18 år för att spela, och har ni problem med spel så finns stödlinjen.se. Ska vi kanske avsluta med det och prata lite om Argentinas firande i Buenos Aires? Man har ju sett så många olika bilder och videos. Ja. Det verkar vara ganska bra tryck där nere.
Ja, det får man lov att säga. Det,
ja. 10% av befolkningen i Argentina har befunnit sig på Buenos Aires gator för att fira, ryktas det om då. Att det uppskattas till att vara ungefär 5 miljoner.
Exakt. Och det är ju, alltså de här bilderna, det är ju helt sinnessjukt. Är det inte bussen där? För det man ser också när bussen åker runt, de har ju liksom inte, de har inte ens spärrat av gatorna som de ska åka på, eller vägarna. Ja. Så det är liksom, de måste ju köra igenom 5 miljoner människor för att komma fram. Jag förstår, för nu var det så att de fick avbryta där efter bara en tredjedel. Ja,
och flögs iväg med helikopter.
Exakt, och jag tänkte säga, men det är klart. Ja. Ni har ju inte förberett det här för 5 öre. Alltså, ni kan ju inte köra igenom en stad med 5 miljoner pers ute. Det är klart, man kanske inte har förberett för så många. Men att, har du inte ens spelat av en gata, det är klart att inte buss kommer fram.
Det var alltså folk som stod på broar. Ja, så att när bussen, så att de kunde hoppa ner i bussen och liksom landa i bussen. Jag såg någon video på någon som missade.
Många till sjukhuset. Det är ju jätteläsat sådär. Men det hände, det är lite andra scener än VM94. Man såg ju inte någon hoppa från liksom.
Nej, jag brukar säga
det
också. Nej, precis. Rålis, och du vet när det är 15 pers i Sergelfontänen och står och skvättar lite vatten på varandra, och man tänker såhär, nu är det galet. Nu är det galet i Stockholm. Ja. Här är något annat.
Ja. Jag tänker bara, när bussen kommer och man står där, bro, måste ha den där tajmingen. Så man landar i den.
Så åker bussen väldigt långsamt. Så det är jättesvårt här.
Nej, exakt.
Man vill inte landa på Messi heller. Så att det,
ja, precis. Det är så konstigt när man såg de här bilderna på någon som missar. Ja. Det är inte ett jättelångt hopp alltså ner till bussen. Sen ner till marken blir det mycket. Men det är en bedrift att missa bussen. Liksom. Det är det.
Så är det.
Men sen så det här också när man ser dem åka förbi. De sitter på taket och åker under de här elena kablarna. Ja. Liksom. Det känns ju livsfarligt.
Nej. De var tvungna att ducka för elledningarna. Det är klart att
det är också så här, det kunde gå riktigt illa.
Ja.
Hur
har man inte tänkt liksom? Alltså att säga, om vi åker den här vägen, vi blir liksom elektrifierade. Ja.
Precis.
Men det känns ju också som att de där kablarna är ju, det känns ju som att det är liksom argentinsk kvalitet på dem också. Liksom. Så att jag hade inte känt mig
så. Ja, de är inte superspända liksom.
Nej, man såg ju de hängde så här. Liksom. Det är ju, det är, vi får väl se. Alltså, firandet är vi inte över än, så vi får väl se hur många
spelare. Alltså, det är galet på stan, och det finns ett gäng galna spelare i det där laget. Och den som är galnast av dem alla är väl ändå målvakten Emiliano Martinez, som då hade plockat fram en bild på Mbappé som han hade satt på någon form av docka som han hade med sig i bussen
Exakt, den är sjuk. Och han är en sån spelare som den här rövigheten som man liksom såklart kan uppskatta hos spelare som är i ett eget lag. Och det är klart att man liksom har skrattat lite åt honom i VM. Men nu är man ju lika trött på honom som man är på Salt Bay. Eller Salt Bay som Olof Lund säger. Jo, men han är på den nivån nu.
Tycker du det?
Ja, nej. Tycker jag det.
Salt Bay alltså.
Men varför gjorde han sådär? Jag fattar inte det.
Fortfarande ingen som vet, tror jag. Han vann pris för bästa målvakt då.
Då gör man så.
Messi gjorde så också. Bara missade.
Han bakom sig inte helt road ut.
Nej, precis. Jag känner att Miguel Martinez nu lite grann känner jag.
Ja, men jag tycker fokusera först på Salt Bay. Alltså fokusera på att få bort honom. Liksom, alltså,
han har ju rört den här pokalen mer än vad
Men från all uppmärksamhet har du sett världen inte heller.
Nej, men han var ju nere på planen. Jag fattar inte hur kan han få göra det.
Och fick hålla i bucklan.
Han har många som är irriterade över att han var där. Som tog bilder med samtliga spelare och var på alla och pokalen.
Det här är fruktansvärt.
Han är ju 30 bast och sätter på en, alltså, man ska ju inte glömma Mbappé gjorde hattrick på honom. Det är lite väl kaxigt.
Så är det, men vi har också räddningen där på Kolomoanis friläge. Sista sparken i matchen.
Då hade det varit roligare om han hade en bild på Kolomoani där på bänken än på Mbappé. Det hade varit mer liksom. Korrekt.
Ja, det är sant. Det är just att det är Mbappé som han bär på som gjorde 3 mål på honom. Ja. Det är klart att det. Ja.
Nej.
Och så, vänta, han gjorde 3 mål under matchen och sen mål i straffläget.
Ja, exakt. 4.
Men det känns ju som de här argentinerna kan verkligen fästa, så de är de tar energin från planen rätt ut i det.
Man märker på de här festbilarna från Buenos Aires att säga, det är inte konstigt att de här spelarna är som de är.
Exakt.
Helt galna.
Men är det fortfarande, har de röda dagar nu eller?
Igår var liksom.
Men de kör inte någon så här hel vecka. De är ju rätt bra på att göra sånt. När Maradona gick bort, men Maradona gick bort var det 3 dagar bara. Jo, 3 dagars landsår.
Ja.
Oh. Herregud. Ja. Men, då borde de ju ha.
Vilka höll du på? Vilka höll du på i VM?
Argentina.
Det var Argentina.
Jag är Messi-torsk. Mm. All the way.
Mm. Så,
Tror du höll på Spanien?
Ja, de och Argentina. Mm. Men det är inte så. Nej, Messi var inga annorlunda där.
Nej. Ja, det har gått fort idag, men det var det väldigt trevligt. Och vi har hunnit med mycket, pratat med Oskar Hiljemark bland annat. Och såklart haft Jakob Ortmark med i studion.
Tack för att jag fick komma.
Ja, det var väldigt trevligt att prata med dig.
Samma.
Och vi alla ska försöka ta oss an konsten lite mer kanske.
Absolut, verkligen.
På ett seriöst sätt och inte.
Låt ju oseriöst när du säger så. På ett seriöst sätt.
Jag menar bara, ge dig chansen. Att se på,
men kan vi inte avsluta med 3 tips hur man ska gå tillväga om man vill börja bli konstintresserad?
Just det. 1. Öppet sinne, verkligen.
Mm, men det var det jag menade.
Ja. 2. Gå till en utställning med polaren eller respektive. Och 3. Titta bara. Inte försöka liksom lista ut eller bara försöka att titta. Och, om du kan njuta eller om du inte gillar det eller inte. Men bara stå utom mobilen eller låt bara titta i 5 minuter eller något så.
Mm. Mm.
Mycket bra.
Mm.
Det kan man göra på julledigheten.
Precis, absolut.
När har du nästa utställning?
Oklart.
Oklart.
Oklart. Jag har lite planer på att göra tifo. Men det är in the process.
Vad menar du med det?
Nej, men jag lämnar det där.
Okay.
Mm. Spännande.
Ja, verkligen. Lite så här cliffhanger.
det är faktiskt en ganska intressant konstnisch. Framåt.
Göra tifon.
Ja, exakt.
Mm. Det måste ju vara det, alltså, i Djurgården, alla klubbar. Ja. Någon som håller på med det.
Mm.
Alltså,
ja,
men, det är ju vackra grejer.
Så pass avancerat som det.
Verkligen. Djurgården är inte så bra dock, men de andra är.
Nu ska du nog lämna Stockholm. Tänk på att det är live.
Ja, skitsamma.
Ja, återigen, tack för att du kom, Jakob.
Tack för att du kom. Tack.
Per Fabbe. Trevligt idag.
Verkligen, supertrevligt.
Supertrevligt.
God jul.
Ja, men detsamma. Ja. Och gott nytt år också.
Ja, det också. Ja. Det är mycket. Vi har ju ett avsnitt kvar imorgon. Men jag tänker, då, du är här då.
Ja,
men inte vi.
Tydligen.
Nej. Vi säger adjö.
Vi säger adjö, det gör vi. Det är alltså Fabbe och Jesper. Dessutom Niklas Niemi och sen så förhoppningsvis Myggan också. Så ser det ut. Stort tack för idag. Vi ses imorgon igen 08.00.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.